Lär av Maria är min första rubrik för den här predikan. Uppståndelsen är världshistoriens allra största dag. Ljusets eviga seger över mörkret. Men skildringen av den här dagen börjar i becksvart mörker. Tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven. Och jag tänker att Maria visar väg för dig som just nu befinner dig i mörker på ett eller annat sätt. För så är det ju i livet, oavsett om man är kristen eller inte. Trots alla löften som vi har i Bibeln, trots alla erfarenheter av Gud när vi ser tillbaka, så kan det ändå hända, och det gör det ibland, att det blir totalt becksvart. Vi får liksom inte fotfäste på den som vi bekänner är vår klippa. Men i det läget, medan det ännu är mörkt, går Maria till Jesu grav. Hon hade älskat Jesus. Jesus hade befriat henne från 7 demoner, står det. Från ett inre mörker. Nu har hon inte längre något hopp i Jesus. Bara kärlek. Och det är inte så lite. Vackra minnen från hur Jesus har mött henne, befriat henne, talat till henne. Men nu har hon inte längre något hopp. Ändå går hon till Jesus. Och inte visste hon när hon trevade fram där i mörkret den här tidiga morgonen att hon skulle bli det första mänskliga vittnet till världshistoriens största händelse. Så innan jag går vidare i den här predikan så vill jag bara stanna upp vid dig som just nu har det mörkt, som går igenom en sån period. Idag har du gjort som Maria. Du har tagit dig hit. Du har tagit dig till Jesus. Och det är nu allting börjar. Men det börjar inte. Det blir liksom inte totalt ljust på en gång. Snarare så verkar det bli värre än vad det redan var. Maria går från sorg till dessutom chock, rent av förtvivlan eller panik. För hennes tolkning av det som hon ser, som egentligen är hennes seger, så ser hon bara att ja, nu har hon dessutom skändat graven. Man har stulit kroppen, som om inte den här fruktansvärda smärtan som hon bar på över korsfästelsen, hon var ju där. Som om inte det var nog, nu har hon dessutom skändat graven. Hon springer till Petrus och Johannes för att berätta det här fruktansvärda. Och här vill jag stanna upp lite grann, för det här är en text där alla springer. Maria springer, Petrus springer och Johannes springer ännu fortare som vi läser. Och vi ska snart springa med dem till graven. Men jag tänker att vi kan behöva stanna och hämta andan lite grann. Eller anden, kanske vi ska säga, i kyrkan. För det är ganska stort egentligen att när Gud väljer det första vittnet till världshistoriens största dag, så väljer han den som ingen strateg skulle välja. Kvinnorna, Maria Magdalena och sen även resten av kvinnorna som verkar komma lite senare, de får vara vittnen. Och det är inte så konstigt för oss idag, men på den här tiden så kvinnor hade inte det förtroendet i samhället. Det fanns, om man tänker evangeliets starkaste motståndare, så skulle de bara fnysa åt det här. Det var inget argument att låta kvinnor vittna om en uppstående messias. Det finns rabbinska ordspråk från ungefär den här tiden som lyder så här: låt hellre lagens ord brännas upp än överlämnas till kvinnor. Eller Välsigna den vars barn är av manskön, men ve den vars barn är av kvinnkön. Fruktansvärda. Nu var det verkligen inte alla som tänkte och såg på världen så här, men det säger i alla fall någonting om vilka krafter som rörde sig. Man ansåg till och med kvinnors vittnesmål vara så värdelösa så att de inte ens räknades i rättsprocesser. Och det är det här som säger så mycket om Gud. Han som stiger ner i de vidrigaste själviska maktstrukturerna på jorden. Och han låter de här maktstrukturerna spika upp honom för att liksom avslöja hur själviskheten alltid kommer att förfölja kärleken, som är dess motsats. Men kärleken är starkare än döden. Och de första som han låter få berätta om detta, det är de som behöver lyftas i de här maktstrukturerna. De kvinnor som dessutom förkastades som synderskor. Och nästa som behöver lyftas, det är de förtvivlade. Och därför hälsar Gud genom ängeln till kvinnorna: gå och berätta det här för lärjungarna och framförallt Petrus. Och nu kommer vi till nästa rubrik: lär av Petrus. För det står: hon sprang genast därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, alltså Johannes, han som själv skriver här. Och det sista vi hörde om Petrus i det här evangeliet, det är att han totalt förnekar sin samhörighet med Jesus. Han betygade, svor och förbannade till mig och sa: jag känner inte den mannen. Han vill inte kännas vid honom. För att plötsligt inse vad han har gjort. Och så står det, han grät bittert. Och man kan ju då tänka sig att Petrus bara hade gått under isen. Att han bara försvann. Tog på sig offerkoftan. Höll sig på avstånd från alla lyckade troende. Men Petrus gör inte så. För när Maria kommer så är Petrus med Johannes. Och förmodligen Jesu mor. För det står vid korset när Jesus säger till Maria: se, där är din son. Och till Johannes: se, där är din mor. Så står det: från den stunden bodde Maria hos Johannes. Så förmodligen så har Petrus sökt sig till Johannes och Maria. Lär av Petrus när du känner att du har brustit. När skammen och skulden hotar att kväva livet. Det är så lätt då att vi flyr gemenskapen. Men Petrus, han går till lärjungarna. Han går till dem som har varit vid korset. Och de kan berätta för Petrus vad Gud sa på korset. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Förlåt dem. Det står att i grekiskan antyds att Jesus bar det här om igen på korset. Och kanske är det därför en av rövarna ändrar sig till slut. Det gör någonting att höra Jesu ord. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. När vi är i den där dippen och vi känner oss misslyckade, då ska vi göra som Petrus. Gå där lärjungarna är samlade. För där två eller tre är samlade i Jesu namn, där är han mitt i landet. Där finns helande. Där finns upprättelse. Där finns förlåtelse. Tänk på ett annat sånt starkt ställe. Paulus i Apostlagärningarna. Han har stenats. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Och det var han kanske. Men så står det: men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Tredje rubriken: lär av Johannes. Vi går vidare. Petrus och Johannes reagerar blixtsnabbt på Marias ord. De springer båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Johannes skriver senare i kapitel 20: om Jesus. Och många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Och så ett kapitel senare. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Okej, Johannes. Du känner att du behövde göra ett urval och ta med det viktigaste. Och du valde att det som kommande generationers lärjungar ska minnas och komma ihåg om uppståndelsen, det var att du var lite snabbare än Petrus i graven. En lite snabbare sprinter. Johannes, han är den som Jesus älskade och dessutom är han en löparstjärna. Alltså vilken kille. Nej, men jag tänker att Johannes, om han nu valde ut och valde bort, så kanske han vill säga någonting med det här också. Ja, dels så visar det att det här är ett väldigt levande minne. Han berättar ur minnet, det är ett ögonvittne som berättar. Han var själv med. Han beskriver i detalj den här dagen som är så viktig. Han gör ett ordentligt nedslag på de här få minuterna när sanningen börjar gå upp. Men jag tror att det finns andra saker vi kan lära av det här. En sak kan vara att Johannes var inte tyngd av skuld och skam. Det var Petrus. Och kanske säger det någonting. Bibeln uppmanar oss gång på gång. Spänn på dig i bältet. Fäst upp dina kläder. Var redo. För när vi inte är det, då är vi inte lika smidiga. Det går trögare. Det är inte lika mycket kraft i våra steg. Men jag tror att jag vill lyfta upp en annan sak som jag tror kanske är ännu viktigare i det här. Sammanhanget här, det är att Johannes och Petrus söker tro. Och här tror jag att Johannes förmedlar något väldigt viktigt. För normalt i det kristna budskapet så handlar det om gemenskap. Och Jesus sänder lärjungarna två och två. Och vi ska tjäna varandra och vi ska lyfta varandra. Vi ska ödmjuka oss inför varandra. Men när det kommer till frälsning så ska vi inte vänta in varandra. Det kan låta själviskt, men det är allt annat än själviskt. Utan det här är någonting mellan mig och Gud. Om det är några konfirmander här idag. Det är ju en ålder när man väldigt mycket läser av varandra och hur gör hon och vad säger han och vad tänker de om jag gör så här? Och det är lätt att vi gör så också i förhållande till Gud och det vi hör på konfan. Men frälsningen är individuell. Och det är så viktigt att det får vara det. Kyrkan är kollektiv. Frälsningen är individuell. Och det måste vara så. Och vi måste få gå i vårt eget tempo. För någon kanske det går snabbt. För någon annan går det trögt. Men det betyder inte att det skulle lossna mindre för den personen. Man har olika vägar till att komma till tro. Johannes stannade i gravöppningen. Han såg och begrundade. Han tittade på linnebindlarna och såg hur de låg kvar som om de omslöt Jesu kropp fast tyget har sjunkit ihop. Kroppen är borta. Han såg och begrundade. Vem skulle ens stjäla en naken kropp och lämna tyget kvar? Vem skulle kunna ta ut en naken kropp ur det här och ändå låta och sen knyta ihop bindlarna igen? Hur skulle en person kunna flytta den här stenen? Krävdes 7-8 personer kanske. Och vad var det Jesus hade sagt? Gång på gång på gång. När jag har uppstått från de döda. När ni har upphöjt människosonen. Då ska ni förstå att jag är den jag är. Gud. Johannes begrundade och han kommer till tro. Sa det. Och under tiden han är där i djup meditation. Över det han ser. Så hör han att en frustande ångvält kommer närmare och närmare. Och det är Petrus. Kanske får han en knuff i sidan när Petrus springer förbi Johannes och bara går rakt in i graven. Tar på saker, tittar omkring och går ut igen. Helt olika sätt. Men Petrus går därifrån i förundran. Det har också börjat lossna för honom. Men vi har olika vägar, vi har olika tempo. Och så får det vara. Nästa rubrik. Den tomma graven är inte ett av alla tomma löften. Men något som är tröstande med evangelierna och den här beskrivningen, det är att se att det inte bara vi som har svårt för det här med uppståndelsen. Att tycka att det är glasklart. Även de som hade hört Jesus säga det här gång på gång, att han skulle uppstå, de har svårt att tro att det har skett när det har skett. Och då har de dessutom sett betydligt mer än vad de flesta av oss har gjort. De har sett Jesus själv väcka upp döda, bota lama, bota blinda, bota stumma, bota döva. De har sett honom gå på vatten, de har sett honom stilla storm, de har sett honom hela spetälska driva ut onda andar hundratals gånger. De trodde på uppståndelsen från de döda. Att de rättfärdiga ska stå upp en dag. Och trots att flera skrifter dessutom i Gamla testamentet, som var deras bibel, säger om Messias att han ska stå upp från de döda, så var de inte vana vid att människor stod upp från de döda. De hade svårt att tro på det, fast att de såg och hörde. Och vi ser också att även när de har börjat förstå, när de har börjat tro, så är det svårt för dem att verkligen ta det till sig. Jesus går ut från graven. Lärjungarna går in och låser om sig. En väldig kontrast. Och plötsligt en dag står Jesus där. Han har gått genom stängda dörrar, visar sina sår och säger: frid vare med er. Och lärjungarna kommer Bibelns största understatement. Lärjungarna blev glada. Och de tror och de tillber. Alla utom Thomas som inte var där. Men så kommer Jesus tillbaka en vecka senare. Och vad står det då? Jo, de är bakom låsta dörrar igen. Det här har inte riktigt fått fäste. Och Jesus får än en gång säga: frid vare med er. De börjar mjukna upp. Men förvandlingen sker när anden kommer. Och nu kommer nästa rubrik, och det är den sista. Min fader och er fader. För jag tror att det är det som Jesus försöker förmedla till Maria från Magdala. När hon sen kommer tillbaka till graven efter att Petrus och Johannes har varit där, och hon dessutom inte bara blir den första som fick se den tomma graven, utan dessutom låter Jesus bli henne som blir den första att se honom uppstånden. Och han säger hennes namn, Maria. Frälsningen är personlig, individuell. Och då fattar Maria: Rabboni. Och då säger Jesus de här orden: rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Det är ju lite märkligt, för att det står ju annars att i ett annat evangelium står det hur kvinnorna föll ner vid hans fötter och rörde vid honom och tillbör honom, och lärjungarna får röra vid honom, de äter med honom. Thomas får röra vid såren. Men varför säger Jesus de här orden till Maria då? Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Ja, till att börja med så säger faktiskt Jesus ett annat ord i grekiskan här för röra. Man skulle kunna översätta det här som: kläng inte fast vid mig. Jag vet inte om Maria var en sån här kramgo som inte ville släppa taget. Men jag tror snarare att Jesus vill säga att nu går vi in i en ny dimension. Han har inte uppstått för att sätta sig på en jordisk tron och vara med dem på samma sätt. Det är inte hans fysiska närvaro som de ska klänga sig fast vid längre. De behöver tro utan att se. Men så säger han de här stora orden. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Det är en skillnad mot hur Jesus har talat tidigare i evangeliet. Han säger gång på gång, min fader, min fader, min fader. Och han kallar lärjungarna många gånger för mina barn. Och nu säger han mina bröder. Och han säger min fader och er fader. Inkarnationen. Efter döden och uppståndelsen kommer Jesus inte bara att vara Gud med lärjungarna, utan Gud i lärjungarna. Och det är skillnad. Nej, den tomma graven är inte ett tomt löfte. Det är ett löfte fyllt av liv. Och att Gud är så tydlig med den tomma graven. För jag menar, om vi tänker på det. Han hade inte behövt ta bort stenen. Om han nu tog sig ur tygstycket och tog sig genom låsta dörrar. Nej, det var ju för lärjungarnas skull som Gud lät graven bli öppen. För att de lättare skulle tro. Och jag tror att det är samma för oss. Gud tjatar, Jesus tjatar både innan och efter om det här. Han vill att vi ska förstå det och våga tro på det och våga lita på att det är sant. Och det är tröstande, för då tror jag att vi kan komma dit. Att Gud vill att vi ska komma till den punkten där vi bara vet att Jesus har uppstått. Att han bor i mig. Att han är min bror. Att jag har en far. Den tomma graven är inte ett tomt löfte, utan ett löfte fyllt av liv. Jag skulle vilja avsluta med att berätta en berättelse som kanske någon har hört. Jag vet inte var den kommer ifrån, men jag har hört den och vid ett tillfälle läst om den. Det handlar om Filip som är 8 eller 9 år. Och han har en funktionsvariation. Han ser lite annorlunda ut än andra barn. Och låter lite annorlunda. Och han utsattes för andra barns skratt och viskningar bakom ryggen och sådär. Han tyckte att han var lite annorlunda, och det var han. Och så var det söndagsskola och påskdagen. Och så sa söndagsskoleläraren att nu fick de en uppgift. De fick varsitt påskägg, så skulle de gå ut och så skulle de hitta någonting som de förknippade med liv. Och så skulle de komma tillbaka och visa. Så de gjorde det. Och sen så låg alla påskäggen där, och så öppnade söndagsskolefröken det ena efter det andra. Och i någon kanske låg en blomma. Någon kanske, jag vet inte om någon lyckades fånga en fjäril kanske. Olika saker. Och ett var tomt. Och är det någon som inte har gjort sin uppgift? Och när Filip visade att det var han, så börjar barnen så här skratta och säga, fattar han inte vad man skulle göra och så vidare. Och så säger Filip, jo men mitt ägg var tomt för graven var tom. Sen går det ett tag. Och eftersom han hade den här försvagningen så fick han en infektion som andra barn kanske hade klarat. Men Filip klarade inte det. Hans kropp klarade inte det. Han gick bort. Och på begravningen så kom barnen fram, och de hade inte med sig blommor. Utan alla barnen i söndagsskolan ställde ett tomt påskägg på graven. Den tomma graven är inte ett tomt